Vi har fortfarande samma typ av strukturer som vi hade 1999. Vi löser samma problem som om datorerna var på den nivån som de är 1999, eller var 1999. Men det är de ju inte. Vi har ännu bättre teknologi idag, men vi använder den inte.
Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt välkommen till Logistikpodden. Det har blivit februari och i dagens avsnitt så kommer vi att prata bland annat om varför ingenting har hänt på mer än 60 år. Men också en hel del andra saker. Vi har fått in läsarfrågor till exempel om returer, vilket vi tycker är jättekul. Vi kommer också att gå igenom förra avsnittet med Annika Lidne och Kalle Åstrand, du vet, om filminspelningar och julkalendrar. Så att det är mycket matigt i dagens avsnitt. Men innan vi ger oss i kast med det så ska vi för tredje gången få träffa Extenda Retail som nu kommer att blicka in i framtiden.
Jag heter Johannes Ponti och arbetar sedan ungefär 2,5 år tillbaka i en roll som client executive inom Extenda Retail, där jag jobbar med vår VMS-produkt Nice Logic, framförallt med våra strategiska befintliga kunder på den nordiska marknaden.
Och jag heter Thomas Staven, är CPO, Chief Product Officer på Extenda Retail. Har varit där nu i cirka 1,5 år och har då ansvaret för produktvision, produktstrategi för våra produkter.
Vi har ju de två senaste avsnitten för att lära känna Extenda Retail lite mer. Dels företaget och vad man jobbar med och vilka typer av problem man löser, men också tittat in på en av deras stora kunder på Snor TPL, där man ser hur de jobbar med VMS-system och vad de har lite för planer framåt. Vi kommer att fortsätta blicka framåt i det här tredje avsnittet och titta på hur man med till exempel digital teknologi kan ta sig ännu längre och bli ännu duktigare på det här med VMS, alltså Warehouse Management. Och vi kommer också att försöka landa i några konkreta tips för dig som e-handlare, hur du kan tänka när du vill skala upp framåt och i en nära framtid. Så vi kan väl börja med att fokusera på AI och machine learning. Hur ser ni att den familjen av teknologier kan boosta det här området just kring VMS-system?
Ja, det är ett område som jag brenner väldigt för och syns är extremt spännande. Det har ju varit en teknologi som har varit förbehållt väldigt få intill nu. Det har varit väldigt dyrt. Så hvis man skulle ha tillgång till maskinlæringsplattformer eller kunstig intelligens, så har det varit en enorm investering som de færreste egentlig har hatt råd til. Men nå er denne teknologien mye mer tilgjengelig gjennom nye plattformer, cloud-plattformer og så videre. Så derfor tror vi også at adopsjonen kommer til å øke kraftig fremover, da. Ikke bare hos de store, men også hos mindre på markedet. Og det er jo mange områder vi ser det her kommer til å bli anvendt. Vi ser det allerede innenfor analyse, rapportering, hvor man ved tilgang på store mengder data kan gjøre helt andre analyser enn det man gjorde tidligere. Og ikke bare se bakover, men se fremover, gjøre prediksjoner. Det gir et helt nytt beslutningsgrunnlag for de som tar beslut i organisasjonen og bedriftene der ute. Men noe som er enda mer spennende er kanskje hvordan man kan bruke denne type data til å optimalisere prosesser. Og det er noe som kommer til å bli veldig aktuelt og er aktuelt innenfor lagerprosesser, for eksempel. Hvordan kan man optimalisere en plukkprosess som er veldig kritisk i et lager? Hvordan beveger man seg optimalt i et lager? Det skal være samspill mellom maskiner og mennesker, kanskje. Kan man gjøre sanntidsanalyse for å gjøre korrigeringer på prosesser der og da? Kan man kombinere prosesser på et nytt sett? Kjøre multiple operasjoner og prosesser samtidig? Sånne type områder er ting som vi ønsker å se mer på fremover. Vi kommer til å investera i det också i våra produkter.
För du pratar ju om flera nytta här. Det ena är analysen, det vill säga att kunna förbättra i framtiden. Det andra är ju vad som händer just här och nu. Alltså kunna plocka och ha en annan styrning. Hur långt har man kommit just inom lagerstyrning med de här verktygen? Och vad är det som väntar i framtiden?
Jag ser vi har allerede kommet ett gott stycke på vägen med det och effektivisera enkelte processer. För exempel plockprocessen och ha en god flyt i det. Men det är fortsatt mycket att gå på hvis man tar andra faktorer in i bilden också. Och det som vi syns är väldigt spännande är att se på det skäringspunkter där man både brukar maskiner och människor, hur man kan det optimaliseres ved bruk av store mengder data. Så jeg tror vi er bare helt i starten på å se hva dette faktisk kan bety da, for et effektivt lager.
Ni nämnde ju det här med automatisering och det är ju en väldigt stor trend vi ser nu. Större och större automatlagren byggs överallt för att ta hand om e-handel. Hur jackar ett modernt VMS-system och kanske framtidens VMS-system in i det här nya ekosystemet och de här nya stora automatlagren, för de är ju sina egna system så att säga?
Ja, men jag tror generellt sett att liksom automationstrenden har funnits under en ganska lång tid och den ökar ju för varje år som går, och det som vi ser framförallt är väl att så även betydligt mindre lager och mindre företag kan utnyttja automation idag än man kunde tidigare, precis som med AI och machine learning idag så är det liksom en mer tillgänglig teknik egentligen. Alltså det man kan titta på också när det kommer till VMS-sätt är ju att du, som i en logistikverksamhet så kan du ha flera olika automations- och robotlösningar i samma lager. Och VMS-sätt är liksom att skapa någon slags en sömlös process och ha god kontroll och en översikt tillsammans med manuella processer som finns i lagret. För jag är ganska säker på att du kan nog aldrig göra en automationslösning som helt tar bort människor, utan du kommer alltid behöva ha någon form av manuell process, ett buffertlager. Är du en e-handlare som säljer kläder så kanske du har hängande gods som inte får plats i en outstore till exempel. Då måste du ha det på ett manuellt lager. VMS-et syr ihop de här processerna.
Det finns ju många som har lager idag och befinner sig fortfarande på det här med papper och penna och väldigt enkla verktyg. Om man är nyfiken på att ta ett kliv in i den moderna lagerstyrningsvärlden, har ni några tips för bästa vägen?
Ja, men kommer man ifrån liksom en värld där man inte har digitaliserat lagret så tror jag att man kan skapa sig bra förutsättningar med ett modernt systemstöd i form av ett VMS. För att behoven som konsumenterna ser i framtiden kommer kräva ett bra systemstöd. Och jag tror också att man ska liksom analysera olika automationslösningar. Se vilka som kan ge produktivitet och ökad kapacitet i det lagret man är i just nu. Alltså one size doesn't fit all någonstans. Hitta den lösning som passar sin verksamhet och den fysiska lokalen som man befinner sig i. Och här finns ju många olika typer av lösningar, så att man kan liksom inte komma undan med att det inte finns något som passar, för det gör det. Och den sista delen där då är något att fokusera mycket på plockprocessen då. Det vanligtvis är den processen i ett lager som är den dyraste och mest komplexa. Kan man se om man kan investera tid i övriga processer för att göra plockprocessen mer effektiv? Det kommer nog att löna sig i slutändan.
Så vill jag gärna lägga till att när man först börjar att se på teknologi så måste man se på modern arkitektur och se efter system som är byggt för framtiden. För traditionell teknologi inför de flesta områden har kanske varit optimerat för att vara stabil och performa väl, men kanske inte byggt för skalerbarhet och i vart fall inte för att kunna kontinuerligt ändra sig i takt med nya behov. Och man ser utfordringer och ändringar man står omför idag. Det kräver en helt annan dynamik än tidigare, och detta må reflekteras i systemen man väljer. De må vara flexibla och de må vara öppna. Så här må man se på applikationer som ger den flexibilitet man trenger, så att man hela tiden kan innovera, finna nya områden och bli bättre på. Det är viktigt när man starter den reisen för att se på hur ska vi digitalisera hos oss.
Och du som är nyfiken kan naturligtvis gå in i våra show notes. Där finns länk till både Extended Retails hemsida men också till en rapport, en trendspaning som de släppte förra året kopplat till just warehouse management. Och med det vill vi säga ett stort tack till Extended Retail för att ni hjälper oss att sprida kunskap om logistik, transport och supply chain management.
Då var vi igång här för våren med Logistikpodden och vi har en massa spännande framför oss och har också hunnit med en del faktiskt nu när vi har närmat oss sportlovsveckorna. Vad du hittar på, Peo?
Ja, men jag har jobbat och vi har ju dratt igång även om alla jobbar på distans nu. Omikron sveper ju genom landet as we speak. Jag har klarat mig hittills, tack och lov, men det är jättemånga som har blivit smittade såklart. Men jag var med och pratade på ett seminarium på Port of Hamburg. Det är en av Europas största hamnar och de ligger väldigt långt fram vad gäller digital utveckling. De har ett koncept som heter Smart Port. Så att jag var där och pratade om Enride och framtiden kring elektrifiering, digitalisering, automatisering av transportsystemet. Riktigt kul och det var väl ett stort antal personer både från hamnen och deras ledning men också de har ett community runt hamnen för startups och andra bolag som är tekniktunga då, som jobbar med hamnen och hamnlogistik.
Och jag antar att det var ett digitalt event eller fick du möjligheten att ut och röra dig över gränserna?
Oh, jag hade gärna åkt till Hamburg igen, jag älskar Hamburg, fantastisk stad, men nej, jag satt hemma i min studio och de satt hemma hos sig. Jag tror inte det var någon på plats på något kontor faktiskt.
Nej, det är ju lite speciellt det här, men man har vant sig rätt så mycket, fast till och med jag som tycker att det är fantastiskt det är generellt sett att jobba hemma börjar nu längta väldigt mycket ut och att få träffa människor och ha de här spontana samtalen igen.
Ja, och jag har faktiskt ett event bokat som jag ska berätta lite grann. Det är så att jag har ett seminarium den 3 mars tillsammans med One Academy. Så där kan man gå in och leta. Går ni in på One Academys hemsida så hittar ni information om det där. Där kommer jag att prata om teknikutvecklingstrender inom logistik och transport. Hur det står till i branschen idag egentligen och vad det kan innebära för dig och ditt företag, din bransch. Och hur du skulle kunna förbereda dig själv för att möta de här trenderna i digitalisering, automatisering och elektrifiering. Och det där är online. Det där seminariet så det kan man boka in sig på. Man får gå in på One Academys hemsida. Men det kommer att följas upp sen med fördjupande workshops för de som vill gå djupare. En i Stockholm den 12 april och en i Göteborg exakt en månad senare den 12 maj. Och det finns info om dem också även på One Academys hemsida.
Och det kan man ju tillägga att nu rullar ju våren igång och även om vi som sagt får hålla oss hemma så tycker jag P.O. att det är jättekul att komma på besök digitalt. Så att är man sugen på en föreläsning eller har något annat event planerat eller bara känner att nu behöver vi lite mer energi så hör av er till hejatlogistikpodden.se. P.O. pratar gärna digitalisering och framtid och jag pratar också det fast från en annan aspekt, det vill säga hur får man till utveckling egentligen och vad har det för koppling till logistik? Så att det är bara att höra av sig.
Ja, och på tal om då framtiden, du har varit på Sweden Innovation Days, eller varit på, du har deltagit digitalt, eller hur?
Precis, det var ju under 4 dagar och man hade möjlighet att anmäla sig till massa sessioner och som vanligt så är det ju ett smörgåsbord av en massa intressanta saker. Så att jag valde faktiskt att planera så att jag valde ut ett antal event som jag tyckte var extra intressanta och som jag också var sugen på att spana lite på från ett poddperspektiv. Det säger jag att hitta lite intressanta gäster för framtida avsnitt här i podden. Så att det tror jag nog att jag ska få med mig därifrån. Annars så får jag faktiskt säga att det var en del teknikstrul och lite sådär stolpigt för att vara så här långt in i den digitala eran. Hade varit för 2 år sedan hade jag tyckt det var fullt normalt. Men nu kan jag ändå förvånas lite över proffs som inte tittar in i kameran och ja, där det blir helt enkelt strul i övergångar och sådär. Så att det var lite besvikelse på den fronten faktiskt som störde intrycket. Men som sagt var väldigt många intressanta och framåtspanande talare.
Mm, och det där, jag känner igen den känslan, alltså fortfarande när man är på möten, stora möten arrangerade av organisationer som har arrangerat 100-tals möten sedan mars 2020 då, när covid drog igång. Fortfarande så funkar inte saker. Folk vet inte hur man delar skärm, folk tittar inte in i kameran. De har dåliga mikrofoner, dåliga kameror och de representerar sina varumärken när de gör det. När de håller föredrag och så vidare. Det där måste ju snäppa upp sig nu. Vi har ju inte ens datoriserat mötena. Vi har försämrat en hel del av upplevelsen. Man kan tänka sig då att det finns olika nivåer. Man datoriserar, då gör man som om man hade varit i en analog värld men man använder datorer istället. Det är ju liksom det som är oftast ambitionen när man har ett digitalt möte. ska man digitalisera, då måste man gå ännu längre och göra saker som inte går att göra analogt, typ använda kollaborativa funktioner och sånt. Men bara datorisering kan man tycka borde vara enkelt nu efter 2 år. Det är inte brist på webbkameror längre. Men likt förbaskat så är det, jag håller med, det är en ganska låg nivå på många, många event.
Jag tycker ändå faktiskt att det har funkat väldigt bra, alltså i de här dagliga mötena. Men just de lite större eventen kan jag fortfarande tycka att jag förstår att det inte blir samma känsla. Men det finns ändå väldigt mycket som man kan göra just i interaktivitet som man faktiskt har svårare kanske till och med att göra fysiskt. Så att, jag ser fram emot ännu mer av det. Och annars har jag faktiskt ägnat mig åt empiriska studier. Jag har både testat vaccinationslogistiken. Jag har nu fått min 3:e dos och körde det på en sån här drive-in. Det funkade ypperligt bra där man verkligen har sett till att dela upp varje steg av processen och fått smidigheten i det. Det bara swishade till och så fick man sin dos och sen så fick man gå och vänta och sen så var det färdigt liksom.
Funkar det då?
Ja, det är väl det som är andra delen av den här empiriska studien. Att nu har vi en familj då med 4 deltagare där jag har fått min 3:e dos. Vi har 2 som har fått 2 doser och den yngsta då som är för ung för att ha fått någon dos hittills. Och vi har nu alla fått covid. Det hämtades hem av en som hade dubbel dos då och vi tänkte att det här kommer inte bita på de som är nyvaccinerade. Men det gjorde det. Vi har fått en mildare variant och håller tummarna för att yngsta dottern då som inte har någon vaccination ska klara sig hyfsat lindrigt från det hela. Men det ger ju lite logistiska utmaningar. Vi hade faktiskt fyllt upp kylen och de första dagarna när jag var trippelvaccinerad och inte hade några symptom så var jag ju familjens budbärare i allt och alla. Men det funkar ju faktiskt väldigt bra. Skolan kan man nu mer koppla upp digitalt för det mesta. Det är så många sjuka så att de har fixat det. Väldigt mycket sköts ju via datorn då och själva så jobbar vi hemifrån redan. Så att orken är väl det som är variationen, men annars så är det rätt så mycket som vanligt faktiskt.
Ja, skönt att höra. Jag har själv klarat mig hittills, ska sägas. Testat mig, jag vet inte hur många gånger nu, men aldrig varit positiv.
Men det jag ser fördelen när vi har gjort det här och inte varit supersjuka, så har vi ju förhoppningsvis immunitet. Så att sen kan vi ha det rätt så gött, i alla fall i några månader. Och inte kanske behöva tänka på det lika mycket, men ändå bete oss såklart som man ska.
Ja, det är klart det finns uppsidor med att ha den här immuniteten, självklart.
Ja, jag tänker man får se det positiva. När man ändå redan fått det så får man titta på alternativet. Men sen så under tiden har vi fått en lyssnarfråga också faktiskt. Vill du läsa den?
Ja, hej. Ni jobbar ju för en bättre miljö och har många kloka tankar kring samkörning, lessmile etc. Men tack så mycket. Vi försöker. Vi människor konsumerar otroliga mängder produkter men framförallt beställer hem och ångrar oss. Fel färg, fel modell och så vidare. För säkerhets skull tar jag 2 och skickar tillbaka den ena. Returer blir enorma och jag hörde nyligen någon siffra i jämförelse med flyg till Thailand eller liknande, multiplicerat med x antal gånger. Vill företagen ta ansvar? Vill de upplysa och informera sina kunder? Klarna är ju en gigantisk betalningsapp som skulle kunna ge information på kundens personliga sida. Så här mycket har du returnerat och det ger så mycket i klimatavtryck. Skulle det kunna vara något? Vem kontaktar man i så fall och framför sina idéer? Tack för en bra podd. Ja, men tack så mycket. Med vänlig hälsning, Tina Lemberg.
Och det som jag tänker på direkt är ju för det första faktiskt att ha en tanke och sen agera på det i form av att faktiskt sätta sig ner och skriva ihop ett mejl. Bara där har man faktiskt kommit en bit på väg. Och sen tänkte jag ju givetvis genast på kontakten som vi har haft med Claes Hjort i intervjun där som handlar om e-handelsreturer. Det man alltid ska tänka på är ju just, finns det någon som jag känner till som är duktig på det här området som kan lotsa mig vidare? Och Claes är ju typiskt en sån person som har säkert väldigt många kontakter och kan ta idén ett spår vidare. Och sen så skriver Tina också i sitt mail här om Klarna. Det är ett alternativ. Själva när vi handlar mat hem så kan man till exempel gå in och titta på hur mycket har jag fått hemburet, vad har jag valt att köpa och vilket klimatavtryck har det fått. För att då har de samarbetat med Rise som har tagit fram en massa värden då för vad jag handlar, och man får också förslag om hur jag kan handla ännu bättre produkter ur ett hållbarhetssynpunkt. Så att det finns ju verkligen de här funktionerna i dagsläget och all anledning att ta det vidare. Vad tänker du, Peo?
Jo, men definitivt. Och Claes Hjort är ju en av våra auktoriteter, och han uppskattar säkert att ni tar kontakt med honom på Lunds universitet. Så kommer han att hjälpa er med just den här typen av returfrågor, för det är hans stora passion, och det hoppas jag märks i avsnittet när han är med. Han pratar också om att ta det här systemperspektivet på returer. Att en retur behöver inte vara dålig om den gör så att systemet fungerar smidigare och därmed att du får färre transporter i någon annan ände, eller att du får högre effektivitet någonstans eller någonting sånt. Och att det finns smarta sätt att göra det där. Vi stirrar oss ofta blinda på en enda liten grej. Och det är typiskt det där man tittar på till exempel emissioner ut ur avgasröret. Och tänker inte på bränslets produktion till exempel, eller motorns produktion, eller livscykeleffekter, eller vad händer om en generation och så vidare. Så att det här med systemgränser, det är otroligt viktigt. Och det är egentligen den enda debatten vi har inom logistik. Inom forskningen skulle jag säga att allt handlar om systemgränser. När du väl har valt dina systemgränser så kan du bekräfta vilka resultat som helst. Så att debatten handlar om, har du valt rätt systemgränser? Är det här någonting man kan lita på när man har till exempel gjort en studie om någonting? Hur många flyg till Thailand motsvarar detta? Ja, det beror ju på var du har dratt dina systemgränser någonstans, såklart.
Det är ju få saker som blir större när man delar dem, men idéer är ju just en sån sak. Så det var också därför vi tyckte att det var intressant att ta upp det här i podden, för möjligtvis är det så att någon av er som lyssnar på det här har en jättebra idé eller ett svar på Tinas fråga och kan dock höra av er och ta det vidare därifrån. Så att skicka gärna tankar och idéer, så försöker vi bidra till att det kommer vidare helt enkelt.
Så stort tack för den frågan. Innan vi går in på dagens tema så vill jag blicka tillbaka lite på förra avsnittet där vi lärde känna Annika Lidne, och avsnittet med Kalle Åstrand som man kan säga är companion till det där, för att de behandlar egentligen samma sak fast ur två olika perspektiv. Kalle var regissören som då har regisserat en massa filmer och tv-serier och senast en julkalender. Annika jobbar ju med ett system, inom logistiken kallar vi för ett ERP-system. Ett resursplaneringssystem eller ett ordning och reda system för film- och medieproduktion. Och i princip försöka lösa alla Kalles problem med en digital approach. Och filminspelningar är ju sjukt komplexa, eller vad säger du, Nina? Du har ju studerat det där.
Ja, när jag doktorerade så fokuserade jag ju på olika typer av logistiklösningar som man behöver tillfälligt. Det vill säga vid byggnation, eller man har en fredsbevarande insats, eller just där man har en filminspelning på en plats där man inte brukar vara. Hur löser man det när man inte kan bygga en ny terminal och du kan inte köpa in en massa fordon och sådär? Och då besökte jag bland annat Trollord och en inspelning där av en tv-serie, vilket ju var fantastiskt intressant. Så att det var just de scener som jag tittade på, då skulle de utspela sig i solnedgången. Vilket ju innebar att man har väldigt, väldigt liten tidslott för att få till det där. Så att det var väldigt lång väntan på det där exakta ljuset, och sen hände det hur mycket som helst på en gång. Det var en bil som skulle brinna upp, så att det är ju också någonting som du inte vill ta om flera gånger, utan det gäller att få till alla de där 78 kameravinklarna så att du har det från alla håll som du kan tänkas vilja ha det senare. Så att det där med planeringen och också att höra Annika och Kalle beskriva hur man tar ett manus och bryter ner det i sina delar, det är ju det som vi inom logistiken brukar kalla bill of materials, det vill säga vilka delar och komponenter består en produkt av. Och det här var ju detsamma saken för en tjänst då, så att jag tycker det är fantastiskt fascinerande och också någonting som man verkligen förstår nytt av att ha ett sånt här verktyg, att inte hela tiden vara beroende av erfarenhet, utan att man också kan liksom förbättra från projekt till projekt och ta med sig goda idéer.
Ja, verkligen, och om man ser då problemen, jag menar det Annika pratade om, det för de som har jobbat i digitala system tycker ju det här är helt självklart. Men det är det inte i den branschen, och vi fick lite förklaringar till det där. Det var ju det här att organisationer som består av fast anställda, de är jättesmå. 20 pers kan vara ett av de största produktionsbolagen. De har 20 anställda. Det är de 20 som följer med från produktion till produktion. Resten är tillfälliga. Det är tillfälligt inhyrda skådisar och regissörer och olika typer av personal. Vissa fakturerar från egna bolag och vissa är anställda och så vidare. Det betyder att de där 20 personerna, de är ju superviktiga för företagets kultur. Och dessutom så är då produktionen det heliga. Det är produktionen som ska bli bra. Att man jobbar systematiskt från produktion till produktion och skaffar ett verktyg som kanske har en inlärningskurva och allt det där. Ja, det bygger på att de här 20 personerna verkligen vill att det ska hända. Och här har vi betydelsen av det man kallar en change agent. Att någon person måste vara champion internt för ett sånt här system för att det ska bli av. För det är alltid lättare att jobba kortsiktigt och säga vi kör som förra gången, vi använder våra post-it-lappar. Istället för att ta den här smällen och lära sig det här systemet en gång för alla. Det kanske blir lite jobbigare första gången man använder det då. Men sen så har man en nedförsbacke. Och det är ju väldigt klassiskt mänskligt det där. Det är det här marshmallow-testet. Jag antar att du har hört talas om det, Nina.
Jajamensan.
När man ger barn då, man lägger fram en marshmallow. Det är ett psykologtest. Lägger fram en marshmallow framför barnet. Man filmar detta såklart, det vet inte barnet om. Och så säger man, det här är en marshmallow, du kan få ta den om du vill. Men om du väntar i 15 minuter så får du en till. Och det är ju jättemånga som inte har den här förmågan att vänta och investera. Utan de tar marshmallowen. Det är bättre med belöning nu än att få en eventuell belöning sen. Och det är lite grann den mekanismen vi kan se. När det är så svårt att få uptake för sådana här uppenbarligen smarta grejer.
Det jag tänker är egentligen två grejer. Det ena tänker jag också att bara för att man går digitalt så behöver man inte överge det andra. För att jag kan förstå också möjligheten där med lite post-it-lappar. Att det blir visuellt på ett sätt där man behöver använda fler delar av hjärnan. För att du skriver med handen och du kan flytta runt lappar och sådär. Att det kan vara en tankeprocess i sig, men att man, när man har kommit en bit på väg, kanske lägger in det och sen kan man dela det och göra det helt enkelt ännu bättre. Och den andra delen jag tänker på är just det som du var inne på med slimmade organisationer. Det ser ju ut så i väldigt många branscher där man helt enkelt har en ny organisation varje gång du ska genomföra någonting. Vilket ju är utmaningar, men jag tror också att det är av de här organisationerna som vi också kan lära oss väldigt mycket när vi går in framåt. För att det pratas ju väldigt mycket om att det nya samhället är lite mer drivet i det här kluster. Att man går ihop för att lösa en uppgift och sen så går man vidare. Och det tror jag väldigt mycket på, men det är ju precis som du säger att hittills har det varit väldigt baserat på en typ av lärlingsskola där du går bredvid någon som är erfaren och så får du lära dig det som behövs. Nu har du möjligheten att fånga det i ett system. Men också att man har haft en lång lista då över de här personerna jag har jobbat med innan och tycker är jättebra. Att det har baserats väldigt mycket på de här listorna och erfarenheten för att utveckla branschen och utveckla produkterna. Och när man då kan få sådana här verktyg så har man ju möjligheten att komma mycket, mycket längre.
Ja, riktigt intressant. Har ni inte lyssnat på avsnitten med Kalle Åstrand och Annika Lidne, gör det. Man får inblick i en värld som vi normalt inte ser. Vi ser bara resultatet av den och det är ju vi är jättefascinerade av. Vi gillar att se våra tv-serier och våra sportevenemang och våra filmer. Att producera dem är något helt annat än vad vi tror.
Verkligen, jag tittar faktiskt på en fantastiskt bra dokumentär också under jul, hela familjen, där vi tittar på hundsleds racing i Kanada. Det finns ett sånt här jättelång lopp som är det absolut största i världen och mest prestigefyllda. Och det hade de ju gjort dokumentär av. Och jag kan bara tänka mig hur många timmars film och omöjliga förhållanden som de har haft för att skapa det här tv-serien. Så att det finns väldigt, väldigt mycket spännande där. Men du har också varit lite aktiv på LinkedIn.
Ja, och det är det här som jag tänkte lyfta upp som lite tema i det här avsnittet. Och nu tänker jag då varna för lite soapbox, som det kallas på engelska. Jag ska raljera lite grann. Inte raljera, men jag ska börja med att läsa upp en text på engelska. It is interesting to note that all of the instruments and devices, the gadgets and the guidance systems that would be necessary to build the transportation systems I have sketched are already in being today. To build a completely automated railway, untouched by human hands, would not require one single new invention, nor a major break in technology. Every component device that is necessary is already in being today. And the same is true of computers. Every type of computer that I mentioned, somewhat in jest, has already been built and could be adapted to such use. The question is not how, it is rather how soon. For there is little doubt that many of these miracles will be seen in the transportation industry, and their appearance may be fast. The real question is whether the industry will be ready to receive them and whether it will use them well. Ett fantastiskt citat. För er som inte hängde med då, det handlar alltså om, det här är i slutet av en artikel, en bok, eller ett kapitel i en bok. Och då säger personen här att jag har berättat om en massa fantastiska saker, och det intressanta är att all teknik som krävs för att uppfylla den här visionen och de här miraklen finns redan idag. Frågan är bara, kommer någon att vilja använda dem, och kommer de att använda dem på ett bra sätt?
Och det här skrevs när?
Ja, jag har det framför mig. Lyssna. Det är en hardcopy-bok som jag räddade från biblioteket på Chalmers när det skulle gallras ut och slängas gamla grejer. Det här är skrivet av en amerikansk då director for the Transport Management Program på Stanford. Carl M. Ruppenthal, han var senare professor i Kanada. Han skrev det här, och jag läser innantill. Prepared for a delivery at the 34th annual meeting of the Association of Interstate Commerce Commission Practitioners in Los Angeles, May 24, 1963. Det är alltså skrivet 1963.
Så om Carl hade kikat på världen idag, vad trodde han hade sagt?
Han hade blivit så deprimerad. Alltså det här är skrivet 1963. Han skriver i princip, vi behöver inga fler datorer, vi behöver inga fler prylar, inga fler gadgets. Vi kan få ett helt automatiserat och digitalt transportsystem. För det han skriver i artikeln som heter The Miracles of the Transport Industry eller någonting åt det hållet. Det han beskriver där är bokningssystem, hur man kan resa från överallt till överallt utan att behöva tänka att fordon inte behöver förare och allt sånt. Han var mycket inbjuden på järnväg då, det var järnvägsforskning. Allt det där han skriver om, vi börjar se delar av det nu. Men det är liksom, det är 60 år sedan. Så att det har inte hänt så mycket som han hade tänkt. Och jag brukar ofta säga, och jag har ytterligare ett tecken på det faktiskt alldeles strax, att vi har inte innoverat någonting sedan 1999. Vi har fortfarande samma typ av strukturer som vi hade 1999. Vi löser samma problem som om datorerna var på den nivån som de är 1999, eller var 1999. Men det är de ju inte. Vi har ännu bättre teknologi idag, men vi använder den inte.
Det jag tänker var ju, just när man forskade så var man ju alltid fascinerad av att det som man höll på med var, alltså industrin låg 10 år bakom minst, och samtidigt sen när man har lämnat forskningen och gått ut i det som kallas verkliga världen, så kan man ju också, tycker jag, se tillbaka och inse att det här med förändring handlar ju inte bara om vad som finns tillgängligt, väldigt mycket är mänskliga delar. Och att också system som vi redan har byggt upp, alltså att förändra existerande system, förändra juridiken, förändra hur vi beter oss eller förändra ett transportsystem som redan är up and running, tar mycket mer än att innovera ett nytt system nästan. Så att det som jag tycker man ser är ju just, om man säger den traditionella industrin och de stora organisationerna är oftast relativt långt bakom. Man har några disruptors som går långt fram, och sen så är det liksom den generella massan däremellan.
Ja, precis. Och jag har ett annat exempel som faktiskt är från, inte från 1963 utan för några dagar sedan. Jag har beställt saker på nätet, det gör man ju lite då och då, och så får jag ett mejl. Det här är en stor e-handlare som använder en stor transportör. Jag nämner inga företagsnamn här. I mejlet står det bland annat så här. Du har möjlighet att följa din leverans och dess aktuella status genom att använda länken nedan. Det gillar vi ju, eller hur? Sen kommer följande mening. Det kan dröja 2-3 dagar innan din order och leverans finns tillgänglig här. Och sen kommer en tracking-länk med en obegriplig sifferkombination och så vidare. Då. Så ser det ut. Varför, och nu undrar jag på riktigt, varför ska det dröja 2-3 dagar innan jag kan få ut information om min sändning? Och jag vet svaret på det där. Anledningen till att det inte går, det är på grund av att transportören ännu inte har hämtat upp själva paketet. Paketet har en ID, men det står fortfarande på en lastbrygga någonstans eller är i ett lager någonstans, står under utlastning, det är inte hämtat än. Och trackinglänken, den är bara fokuserad på transportörens informationssystem. Det betyder att den här sändningen existerar i någon slags limbo. Den har lämnat e-handlaren så tillvida att den är lastad och klar. De har beställt frakt av den. Den står och väntar på upphämtning. Men den har ännu inte kommit in i transportsystemet. Därför tar det då 2-3 dagar innan jag kan klicka på den här länken och faktiskt få min tracking-information. Vi har alla sett detta, eller hur?
Och det här är ju det som jag tänker att vi pratar lite om innan också. Alltså systemgränser. Systemgränsen här är transportörens eget nätverk, inte de som faktiskt är deras kunder eller påverkar den ena eller andra änden, utan då blir det ju så här. Det som jag också reflekterar över är att det är ju ett steg framåt från den där fantastiska lappen som brukade hänga på dörren som sa att vi har varit här en onsdag 10:00, men du var inte hemma. Så att vi kommer tillbaka en annan dag. Ingen aning om när de kom eller någon som helst möjlighet att påverka det. Vi har ju faktiskt tagit några kliv därifrån, mycket tack vare att vi faktiskt jobbar hemma och beställer och beter oss på ett annat sätt i dagsläget. Men jag hade ju också haft flera sådana upplevelser faktiskt, och ett av det, jag hade beställt en kalender som skulle komma från USA och det dröjde rätt så länge, men de här båtfärderna som sker just nu har ju lite fördröjningar, så att jag tänkte inte så himla mycket på det. Det tog lång tid sist också. Men sen så började det ta lite för lång tid och då kollade jag upp det här. Och då kunde jag ju följa den här tracking-länken och se att det hade kommit till Sverige. Det hade tagits till närheten av Göteborg, men sen landat på en terminal och utan att de har försökt att ens dela ut det, så har de kommit fram till att nej, leverantören kunde inte riktigt leverera det här, så de skickade tillbaka det till USA igen. Så att det finns väl en hel del bloopers där ute helt enkelt i de olika transportsystemen. Men också tänker jag att man lär ju känna en organisation när man lär känna deras processer. Och tyvärr så finns det fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar att hantera i den änden.
Jo, och det är en sak, alltså vi hör alla de här skräckhistorierna om paket som vänder och åker tillbaka och sådär. Det är en sak, men den större grejen här och symptomet och varför jag lyfter fram det här citatet från 1963 också. Vi har inte kommit längre. Vi har under 100 års tid, ungefär, det moderna transportsystemet är 100 år gammalt, cirkus. 1920-talet så börjar man liksom mer systematisera transporterna. 100 års tid har vi förenklat och förenklat och förenklat. Jag har pratat om det här förut. Det har varit så vi har kunnat växa och skapa de här gigantiska storskaliga systemen med större och större fartyg, större och större hamnar, större och större terminaler, större fordon. Allting har blivit möjligt tack vare att vi har klarat av att förenkla administrationen i systemen. För annars kan man inte hantera så stora mängder gods. Det går inte. Därför har vi ett postnummersystem som gör att man inte behöver titta på själva adressen förrän paketet i princip ligger på bilen som är på väg till ditt grannskap. Det är ganska självklart. System, alla fattar det här systemet. Det är ett genialiskt system. Det är därför transportören i det här fallet inte tar i paketet förrän bilen har hämtat det. De har säkert ingen aning om att det ens är på väg in. Deras system har bara skickat ett automatiskt sändnings-ID. Det är det som har genererats. Men för dem är det inget förrän de faktiskt kommer hämta det. Och de åker dit varje dag och hämtar grejer. Så att det är liksom inget konstigt alls. Hade man nu använt modern teknologi, då hade min sändning blivit en egen entitet. Den hade fått en egen identitet. Den hade fått en egen, så att säga, agency i systemet. Den hade då redan från början vetat om att den är på väg hem till mig. den hade känt till om det finns vissa leveransrestriktioner. Den hade själv bokat in sig på lämpligt färdsätt på vägen. Den hade klustrat sig med andra sändningar när den hade behövt. Och det hade överhuvudtaget kunnat spåras på ett helt annat sätt. Och jag som slutkund hade kunnat följa processen. Jag hade kunnat anpassa mig eller tvingat processen att anpassa sig till mina krav. Jag hade kunnat köra en massa olika saker. Men det är nu inte möjligt på grund av att man har standardiserat så långt att man egentligen inte behöver något informationssystem alls. Den här länken är ju fullständigt värdelös egentligen, skickad till mig. Och sen kommer information om att den är omexad. Kanske det kan stå i något statusmeddelande. För oss som jobbar med logistik så vet vi att nu har den passerat en sorteringsterminal. Och den har sorterats. Men normala konsumenter varken bryr sig eller kan någonting om det där. Varför de inte bryr sig förstår inte jag, för logistik är ju kul. Men det tycker inte alla. Nej, men jag får lite hög puls av sånt här. Alltså, vi bara accepterar att systemet ser ut som det gör. Och ingen grad av standardisering kan ta sig ur det här. Alltså, vi måste tänka om. Och vi måste tänka digital first. Och det här är inte digital first. Det här är physical first, ett sånt här system. Och det systemet kommer aldrig, hur mycket pengar vi än kastar på det, så kommer det aldrig att bli bra nog.
Och då blir jag lite nyfiken. Hur kom det sig att du letade fram den här hårdpams-boken och började läsa i det?
Jag hade den i bokhyllan. Jag fick med mig den då. Som sagt, det skulle slängas böcker på Chalmers. Och det var ett par böcker som jag bara så här, när den heter då Transportation Progress och ser gammal ut från 63, så jag började bläddra i den och hittade lite sån här guldkorn. Det här var ett av dem. Så tänkte jag, nej men den vill jag nog ha med mig. Och häromdagen hade jag lite tråkigt. Jag satt och väntade i ett online-möte på att det skulle hända någonting. Vi väntade på någon som skulle börja prata. Så jag tog den i bokhyllan och började bläddra lite och insåg att vänta lite. Ingenting har ju hänt på 60 år. Så att det triggade igång liksom lite tankeverksamhet. Och sen fick jag det här leveransmeddelandet dagen därpå. Att det skulle dröja 2-3 dagar innan jag som kund fick information på grund av att systemen inte vare sig är kapabla eller ens har önskan att faktiskt ta ett systemperspektiv. Och nu pratar jag inte om IT-systemperspektiv, utan alltså att ta ett perspektiv över hela systemet och verkligen optimera varje sändning för sig. För det är ju det vi behöver göra. Det är ju där framtidens logistiksystem kommer att växa fram ur den typen av logik. Att kunna bli storskalig och småskalig samtidigt. Och det är där som datorer är så bra på och vi människor är usla på.
Så när man nu har gjort en liten historisk tillbakablick, och vi ska ha ett antal avsnitt som fokuserar på framtiden och har bokat in några intervjuer där. Vad förväntar du dig av framtiden och hur snabbt tror du att vi kommer röra oss?
Vi rör oss fortare och fortare hela tiden. Vi har en exponentiell teknikutveckling och det beror på att vi har flera överlappande utvecklingstrender. Så vi elektrifierar, vi automatiserar, vi digitaliserar, vi får bättre material, bättre batterier, bättre energisystem och bättre algoritmer och allt det där. När man lägger dem på varann så skapar vi ju en teknikutvecklingshastighet som är exponentiell. Det vill säga, det har aldrig gått så fort som det gör nu och det kommer aldrig att gå så långsamt som det gör nu heller. Och det gör ju att mina förväntningar är ju gigantiska såklart på all teknisk utveckling. Jag är ingenjör, så jag tror ju på teknikens kraft. Även om jag då delar av mig humanist och förstår att människor ibland kan både accelerera och bromsa upp sådana här processer på grund av att vi är de vi är. Men jag är helt övertygad om att tekniken, även om det har gått långsamt, vi tittar 60 år tillbaka och tänker ingenting har hänt. Han citerar, i den här boken skriver han faktiskt också att det tar typ 10 år för forskning att nå ut. Och det tyckte han att det är snabbt nu. Och det har fortfarande inte hänt så jättemycket. Det gör det ju nu. Såklart. Och jag raljerar över de här, vad ska man säga, ganska kassa exemplen då. Men det är ju trots allt så att vi känner till vilken teknologi som behövs. Nu handlar det om att det dyker upp aktörer som vågar exploatera den här teknologin. Och det gör det ju nu. Det dyker upp startups. De blir, ett efter ett blir unicorns nu. Och exploatera ny teknologi på ett sätt som de befintliga med gigantiska balansräkningar inte riktigt kan och inte kan hänga med i.
Och det där leder oss fram till att du som lyssnar kan ha några frågor som du går runt och funderar på. Hur kommer det se ut i framtiden eller vad ska jag ta mig till? Hör gärna av dig. Skicka ett mejl till hejatlogistikpodden.se så får vi det och har möjlighet att ta med det i andra framtida avsnitt.
Och med det vill vi tacka för ert intresse och era öron idag. Vi är tillbaka nästa vecka med ännu ett spännande avsnitt. Hej då!
Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.